Podplay.
Då är Beiron Ottan sittande så här vid ett fält och tittar ut på kossorna i, ja, gotländskarna här är det faktiskt. Hur mås det?
Man kan ta Gotland från Ann Söderlund, men man kan inte ta Ann Söderlund från Gotland. Du är som en jobbig flickvän som liksom inte släpper taget.
Mm, det är faktiskt sant. Men,
för nu är ju Gotland ditt ex.
Ja, det är sant. Det är det. Och jag håller mig liksom i utkanterna från hens vanliga hemvist. Jag liksom nästlar mig in bakifrån.
Exakt. Ja. Helt plötsligt så är det ex-flickvännen som dök upp oinbjuden på festen. Eller hade följt med kompisen som var inbjuden. Och så bara, hej.
Du vet den här obehagliga stämningen också när man precis ska dejta en ny samma kväll. Och så sitter det bara någon där och tittar hela tiden.
Mm. Exakt. Jaha, ditt ex är, vad roligt. Kul.
Halloween spooky.
Det är du.
Ja.
Det är du.
Men det är spöket. Läskigt med den typen av människor som liksom direkt blir lite insane. Och vill liksom skriva om verkligheten. Det har man ju varit med om.
Gud ja, men alltså jag tror alla kvinnor har en liten mini-stalker i sig, även vissa män, inte alla män, många män.
Ja, gud ja, det bor en stalker i oss alla.
Ja, men man kan ju stalka på olika sätt, tänker jag. Man kan ju stalka typ, man kan ju vara fotbollsstalker, förstår du? Man skulle, som kille skulle man ju kunna så här, vara besatt utav killars besatthet för fotboll, exempelvis. Nu tog jag bara den rakt uppifrån himlen. Jag vet inte vad jag fick för association. Det är ju ett sätt för dem att stalka legitimt. Alltså
sant,
sport generellt.
Det är sant, det är sant.
Men vi precis har ju inget motsvarande som vi kan stalka på. Liksom.
Musiken. Groupie.
Ja, sant.
Det är också en perfekta. Hur länge kom man inte, det var fram till MeToo som man kom undan som groupie, om man liksom idoliserade någon. Och det är ju en, vad ska man säga, en gren som vi kvinnor har liksom sprungit på, som faktiskt har blivit väldigt lite kritiserad. För det är ju ingenting annat än ren prostitution. Eller sugar daddy-ishness. Hjärnan har skärts.
Ja, oj. Här har det slipats järn. Halvår på Gotland. Ja, hör jag det.
Men jag tycker att det är ganska intressant. Att så fort man får lite geografiskt avstånd, både från liksom relationer och från sammelsurummet hemma i liksom lägenheten och sin vanliga miljö, då blir man helt plötsligt sugen på att tänka. Jag vaknade flera gånger innan och tänkte så här, det där är, fan, det där är en intressant grej. Alltså. Ah, ja. Så känner jag.
Hur som helst.
Jag läste också igår kväll, har börjat läsa för några dagar sedan, en väldigt intressant bok. Katrin Marthall. Ja, men en jävligt duktig skribent överlag. Nu bor hon i England, har en ny man som är fransman och två barn. Och skriver väldigt roliga liksom essäer om typ svensken i England.
Okej.
Okay. Jävligt roligt. Ja men anglosaxarna är ju special people liksom. Så att jag brukar följa henne. Men nu har hon kommit ut med en bok på Mondial, kan man väl säga, för att ge dem lite cred, att uppfinna världen.
Okej.
Och under rubriken, lite mesigt titel måste jag säga, hur historiens största fel tänks att det käppar i hjulet. Och där är en jävligt vass tjej. Och för det första så är det liksom, sätter hon fingret på att typ ingen världsomspännande uppfinning skulle komma till om inte kvinnor hade funnits. Det är kvinnor som har liksom men sytt det är ju att sömnad brukar associeras mer till kvinnor än män, man ska säga. Men den som har då sytt de här måndräkterna till exempel, som Apollo 11-grabbarna åkte upp med 1969, det är kvinnor. Och den första elbilen då, som kom i början av 1901, liksom, Det var ju då, den lanserades, det var ju så här, alla började tänka, men det är mycket smartare att ha elbilar. Det var liksom stora taxibolag som startade så här, ja men typ som vi har nu. Att man kunde hyra bilar och bli upplockad och exakt samma liksom tanke.
Ja, och det fanns ju också elsparkcyklar på den tiden.
Ja, det är helt sjukt. Men elbilen då...
Man kan ju prata om timing. Det var bara 150 år för tidiga.
Nej, men jag vet. Men det är ändå helt sjukt. Det är så här, för 150 år sedan kunde vi sluppit så mycket som greediness med oljan. Pollution. Allting det som också var med de första bilarna var ju livsfarliga när man skulle så här, snurra de här vevarna. Liksom, fick dem i huvudet. Och det var ju helt omöjligt för en kvinna nästan att sätta igång en bil med en sån här vev. Så att det är så slumpen på något sätt. Liksom, att de som skulle lansera de första elbilarna då, de ville då integrera de här kvinnliga värdena. Att den här var perfekt då, eftersom kvinnor skulle ändå inte köra utanför stan. Så de skulle hämta sina väninnor, åka och fika eller handla och sen åka hem. Och det är så här många roliga innovationer som både vi liksom kvinnor då inte har på något sätt diggat för att det har varit för okvinnligt. Och sen så männen då som vill ha liksom, ja men som hellre är beredda att dö än att så här sätta hjul på resväskan. 71 kom liksom den första resväskan med hjul och då är det några som har försökt liksom i 100 år. Nej, det är inte manligt. Man ska bära. Svettas över hela världen.
Det är
liksom
så sjukt roligt. Nej, men alltså också alltså Mac-datorn, eller Apple som det numera heter. Den första, liksom, ni vet, den lilla runda med lite rosa detalj på som såg ut som en liten podd utav något slag. Kommer ni ihåg den första liksom, iMac, heter de väl då? Mac, innan det blev MacBooker utav det och laptops, så var de ju liksom helt... konvexa, alldeles mjuka i sina former, de var vita och sen hade de en detaljfärg eller accentfärg, antingen rosa eller turkos eller någon magenta, de var riktigt coola tyckte man då. Det var ju en dröm för mig i alla fall att ha dem, och de datorerna, dels var själva operativsystemet anpassat för kvinnlig hjärna och också var formen då gjord för kvinnor, så det här skulle då vara den kvinnliga datorn. Det man inte visste var att det senare skulle bli liksom den generella västvärldsdatorn, för det var inte bara anpassat för kvinnliga hjärnor, det var anpassat för typ alla snubbar också. Så det var ju historien i korta drag om Apples framgång. Och det är ju mycket som har kommit från kvinnor. Jag kommer ihåg att jag hade den här diskussionen med en man för ungefär 20 år sedan när vi pratade om sportbilar. Att så här, men varför kan man inte bara göra en snygg sportbil som går på el?
Mm-mm.
Varför måste man liksom, varför bryr man sig om att det brummar under huven? För mig som tjej, det är det minsta jag bryr mig om, men däremot så vill jag att fodralet ska se jävligt coolt ut, precis som jag tänker på en outfit etc. liksom. Nej, jag kommer inte gå och göra en sportbil på erfaren. Ja, och så vidare.
Ja, men jag tänker på det där som också hon skriver om, att när någonting har på något sätt ansetts ha kvinnliga värden, då har ju det liksom varit lika med tecken med sämre.
Exakt.
Så har det ju alltid varit. Jag tänker så här, elbil som liksom i början av 1900-talet var typ världens bästa idé. Tystgående bilar som gick på el. Nu var det ju problemet som batterin inte höll och så här. Det har ju varit den stora utmaningen nu också. Så, men jag bara tänker, om nu det inte hade liksom attribuerats då med kvinnliga värden, då hade ju världen sett helt annorlunda ut.
Såklart.
Då hade ju flygplanen också gått på el. Alltså, det är ju bara väldigt, väldigt tragical.
Ja, och det här kommer vi prata massor om i den här podden, kvinnliga värden och olika värdegrunder. Så det är en ganska liksom klurig podd det här, men fortsätt nu.
Nej, men jag tycker att det är så spännande också hur när kvinnor blir orättvist behandlade, hur man agerar och reagerar genom historien med risk för sitt liv och liknande. Som till exempel MeToo är ju ett skitbra exempel på hur man då till slut får nog. Men det var jävligt kul, för under romartiden då så förbjöds då helt plötsligt de rika kvinnorna, såklart, det fanns ingen ansvar där, att åka med de här vagnarna då på Roms gator. Yes. Ja, men de här klassiska så här.
Ja, varför då?
Nej, för att det var inte liksom, det var inte kvinnligt. Man skulle inte slösa de här liksom, vad ska man säga, allmänna
fina vagnarna på kvinnor.
Nej, men då finns det så nedskrivet pergament att det var flera kvinnor som aborterade ut sina foster i protest. hardcore.
Oj, och jävlar.
Ja, det var liksom...
Hon skrev in sig i historien i alla fall.
Ja, men intressant bild hur slavarna sprang framför som levande rödljus. Liksom. Nej, men jag bara ser så mycket fram emot när du och jag har en fet rullande elbil med så här soffer, kristallkronor, lite vin och sigepillis. Och så här, ska vi bara bjuda in lite kompisar och ha så här ambulerande drinkkvällar? Är inte det en bra idé?
Ja, men det låter ju fantastiskt, för att inom en snar framtid ska du ju kunna ställa in din elbil på destination Göteborg. Och sen så ska ju du kunna sitta i baksätet och ha liksom en härlig soft ride. Liksom.
Ja, men jag menar, den innovationen har ju funnits för ja, men kvinnor och män som vare sig haft ben eller armar har ju haft datoriserade bilar. Det försökte jag förklara för barnen här, de små barnen. Nej, men vi tänker att vi hela tiden uppfinner hjulet igen, men ofta så är någon jävel smart jävel som redan har kommit på det. Och jag tänker på kundvagnen, du vet, den klassiska som man inte klarar sig utan nu när man ska storhandla. Det var ju en snubbe också så här, 1940-talet som introducerade. Men för att han såg ju så här, de här kvinnorna, de orkar ju bara bära en viss amount av varor. Ja, men i typ två papperspåsar liksom. Sen orkar de ju inte bära mer, för att de kan inte det rent fysiskt. Så då uppfann han då, ja men satte hjul då på en kundvagn hit och dit. Det var
och då blev det Dramaten.
Nej, men det var så fult. Det var så fult att gå omkring med en kund, alltså en sån här klassisk som vi har nu, fast ja, du fattar ju, 40-tal. Nej, det tyckte de, det var så liksom okvinnligt och fult hit och dit. Så att han fick ju hyra in modeller som är omkring där på långa ben och kläcks. Och la sina små kycklingar.
Oh, så praktiskt det ser ut liksom nu. Så här,
aha, ja, Kira, det kanske funkar. Så att, det spelar ingen roll, de har ju sett genom historien. Om det är rätt människor som liksom innovatörer så funkar ju vad fan som helst. Typ Buffalo Stanskona. Hade du sådana Buffalo Stan skor?
Det hade väl alla som lyssnade på den Cherry på den tiden. Det kan vi få lite beats. Ladies and gentlemen, I'd like to introduce the hi-hat. Go on. That's good. Now the tambourine. Right now.
Du kan väl inte säga att det var en lyckad modeinnovation?
Men vadå? Buffalo finns ju fortfarande. Pennys filaskor, det är ju en hybrid utav Buffalo-skorna. Alltså, de där konstiga Buffalo-skorna som kom sen på i samband med Spice Girl som var typ en och en halv meter höga. Det var inte den Buffalo-trenden jag hakade på. Jag hakade på den innan då, som var liksom 88 tror jag det här var.
Ja, men så. Hybriden som är nu, den är ju lite cool och den kan man gå i. Men vi så här, liksom förpassade oss ju tillbaka till historien.
Stiltgången.
Där kvinnor inte skulle kunna springa någonstans. Vi hade såna här världens konstigaste klackar.
Ja, det har ju varit synd om kvinnorna på flera sätt genom historien, om man säger så, när det kommer till kvinnligt, manligt. Och nu tror jag att skam på torra land har gått. Det har nämligen varit så att en känd amerikansk medieprofil, Jeffrey Toobin, har ertappats för blottning, fast via en Zoom-konferens.
Nej.
Sug på den, höll jag på att säga.
Jävlar, de find their ways, motherfuckers.
Men är det inte intressant? Från den analoga blottaren som jag som då ung 20-åring träffade för första gången på IRL i en gränd i Göteborg, där han de facto öppnade rocken och visade ett stånd. Mm. Och man är så här chock och fnissattack, liksom inte visste hur man skulle hantera detta. Det var ju såklart ett sexuellt övergrepp, men utifrån den personen som jag var då så fnissade jag ju mer än upplevde mig antastad. Det som har hänt med Jeffrey Toobin är ju att han då har multitaskat här. Så han har suttit i en videokonferens med lite kända radiomänniskor från WNYC. Och sen har han haft ett sexsnack parallellt pågående på en annan konferens på Zoom. Det dumma var bara att han zoomade ut fel, förstår ni? Han satt med ståndet i handen och gick tillbaka till konferens nummer ett utav ett misstag. Det vill säga han ofrivilligt, frivilligt blottade sig för sina kollegor. Ja, men jag trodde inte... Jag gjorde ett pinsamt korkat misstag. Jag trodde inte jag hade kameran på. Jag ber om ursäkt till min fru, familj, vänner och kollegor, sa Tobin i ett uttalande. Tror vi på det här?
Nej. Been on this earth too long.
Been on this earth too long to know a blottare.
Nej, men alltså, jag bara känner så här, blottning, man kan ju säga så här, ja, det är liksom, ja, det är ju ingen fysisk våldtäkt, och det kanske är lite mer så här Jönssonligan sextrakasseri på ett sätt, tycker jag. Man är en jävla fegis, man är förmodligen lite äldre. Man känner sig förbrukad, man tycker synd om sig själv. Det är min tolkning av den nya Zoom-onanisten, eller?
Ja, fast jag tänker också på så här, jag tänker väldigt mycket på det här med blottning. Om jag hade varit en annan typ av individ som hade sett den här blottaren, så hade jag, om jag hade varit fragil, skör, rädd person i grunden, hade jag kanske inte alls behövt fnissa åt den här blottaren, utan tyckt att det här var ju fruktansvärt. Per definition är det ju ett brott han har begått. Han har liksom begått ett brott mot mig, men jag kunde inte annat än fnissa. Än jag blev lite chockad. Förstår du vad jag menar? Mm. Och likadant så tänker jag på den här Jeffrey Toobin då. Om det nu var så, för en kvinna säger då, jag är ganska säker på att Toobin inte insåg att folk kunde se honom. Ja, så att uppenbarligen enligt henne då är det ett misstag. Enligt andra säger han så här, det är så uppenbart att han har en sexuell fetisch, att det här var en grej för honom.
Inte. Vad skulle då ursprungsmakt liksom översitta knullidén vara om ingen såg det? Vad då skulle han sitta precis exakt just under det här viktiga mötet? Han är ändå så här en välkänd juridisk skribent. Skulle han helt plötsligt då, de skulle simulera presidentvalet då för att se vad som skulle kunna komma upp då. Fick han helt plötsligt då en sån otrolig toklängtan efter att runka 50 plus att han var tvungen att säga lämna mötet? Det finns ingen liksom
60 ingen plus jag får be.
Vad sa du?
60 plus har jag på B.
Ja, ojsan. Nej, men jag tänker så här, de ursäkterna som kommer efter sexuella trakasserier eller liknande är ju alltid de sämsta, för det finns ju aldrig någon bra förklaring. För det finns ingen förklaring till det. Alltså, det är bara sanningen. Så de blir alltid väldigt taffliga liksom. Och lite så här pojken med händerna på täcket vibbar på något sätt. Sorry till frugan. Jag undrar jag själv skulle reagera.
Men alltså, undrar vad han skäms mest för, att han var otrogen eller att han blev ertappad? Jag tror att han blev skäms mest för att han blev ertappad.
Men det är jävligt intressant om du ska prata lite så här könsroller och könsaspekter, så tänker jag så här, hur många män hade haft kvar, om vi ska sätta så här Paolo Roberto, fast i tvärtom då, att hans flickvän hade gjort samma sak. Eller jag hade onanerat öppet på ett möte med typ Femina. Jag menar, hur många män hade liksom stått upp raka och försvarat den andra? Det tror jag är väldigt, väldigt få.
Ja, alltså hade du onanerat öppet på ett möte med Femina, så hade ju du blivit avskriven som psykopat. Men det hade inte växt någon nyhets... Alltså det hade inte funnits någon nyhetsvinkel på det. Det hade sopats lite under mattan och så ut med liksom badvattnet i princip. Och så pratade vi inte om det liksom. Och sen så hade tisslet-tasslet i branschen fått liksom leverera nyheten helt enkelt.
Men det är klart att det finns kvinnor som så här, som har samma behov. Och jag pratade med en killkompis häromdagen, ja, men angående den här nya franska boken Samtycke, om liksom män som gromar tonåringar, som var liksom normaliserat för typ bara 20 år sedan. Och då sa han att han hade varit med om samma sak när han gick i skolan. Och jag kommer ihåg, jag blev så upprörd. Jag ville så här ringa upp den här kvinnan, och det var som att det var liksom...
Men vadå? Ge mig igen. Jag förstår inte. Att så här kvinnliga lärare då, eller kvinnliga...
Precis.
Kvinnor som jobbade.
Ja, precis. En utav hans lärare då hade han en sexuell relation med i flera år.
Ja. Och det var inget konstigt med det.
Nej, det var inte så konstigt. Han hämtade de här barnen på hennes barn på skolan, och han var med där hemma och hitan och ditan liksom. Och jag såg också på honom, det här är ju liksom en kompis till mig, hur han också hade normaliserat det, och jag var så här, va? Var du typ 14 år och hade liksom sex med henne? Ja.
Så ja, nej, men jag var också, hörde också om en sån här historia om dagen, liksom en kille som hade varit på golfläger och ägarinnan då till den här golfklubben. Hon 50 plus liksom. De var så här 16 år. Hon hade då liksom haft sex med en av de här två killarna.
Ja. Jaha.
Det var inget konstigt. Då, för killen då tyckte han att det var en spännande eskapadisk historia med en äldre älskarinna. Den har man ju hört om hela tiden. Men om man skulle vända på det, idag är det ju självklart pedofili. Liksom.
Ja, ja. Men det känns lite som att när kvinnor gör det så blir lite den här känslan... Ja, men, kom du ihåg Bo Widerbergs film Lust och fägring stor? Med Widerberg och Marika Lagerkrans. Då framställs ju det som en sexuell fetischdröm för unga pojkar. Att man ska så bli upplärd av den sexiga, stränga lärarinnan. Med så här,
hon har ju alltid funnits i porrtidningarna och tecknade liksom, serierna. Liksom.
Jo, men kolla de porrfilmerna som har kommit jag menar, under den här senaste pandemin. Det är mycket så här... Ja, men, eller vadå, det har väl alltid funnits läraren och unga adepten eller så här, styrpapp. Ban och dottern och så här. Det är ju bara inget annat än grooming och pedofili, och man kan inte liksom omskriva det, och det är det jag tror att man, det är det där man måste ändra sin egen grundsyn, att säga nej, det tillhör inte porren, nej, det tillhör inte någon fetisch, det tillhör inte någon så här sexuell kåtrum, det är bara pedofili.
Men det är ändå helt otroligt hur mycket porrvärlden jobbar med termer som så här hot stepdad, sister, brother, etc. Alltså som teen är 100% sister. Ja, 100% liksom övergreppsbaserat. Mm. Det lingot är ju helt sinnessjukt. Och liksom ska man, om man nu inte kan så här, skilja äpplen och päron och kolla på det här som ung pojke, då kanske man tycker att det är okej att gå in och tafsa på syran efteråt.
Det är väl, ja, men det är ju så när man inte, eller mycket annat kan man ju titta på sina föräldrar. Om man har då inte särskilt dyssiga föräldrar eller normala föräldrar med goda värderingar och ett intresse för ens egen utveckling och persona, då säger de vad som är rätt och fel och man pratar om det. Men fortfarande 2020 så är det ju många familjer att alla såna här ämnen som är lite utanför vardagen är tabu. Jag pratade med min 14-årige Dante häromdagen. Jag bara, har ni pratat någonting om MeToo och sexuella övergrepp? Och så här, nej. Sen vet inte jag. Jag kanske inte hört det. Men det känns inte som att det har varit liksom uppe på dagordningen, om man säger så.
Nej.
Så att, och det är inte så att föräldrarna kanske liksom visar någon sexuell... Ja, du fattar, man sitter inte och kollar på porrfilm med sina barn. De har gått över alla gränser. Så det är ju en svår nöt att knäcka. Men det finns ju många... Porrfri barn, de har ju faktiskt lite bra filmer på sin Insta där man så, här, så pratar med din ungdom om grooming och liknande. Och jag tycker så här, man får fan läsa på lite, för det är inte så himla enkelt. Det är liksom en
värld som... Nej, det är inte så himla enkelt.
Nej.
Och det ser ju verkligen inte ut som när vi var tonåringar. Samtidigt så är det ju väldigt mycket som också ser ut som när vi var tonåringar. Mm, vi kan ju egentligen bara jämföra bakåt. Om vi skulle kolla på våran samtid jämfört med liksom mina föräldrar som är födda i början av 40-talet. Den förflyttningen är också enorm. Precis som den är också enorm i det här skedet. Så att man måste ju ändå hitta referenserna någonstans. Och exempelvis så, nu fick jag höra på distanserat här om ett liksom knivigt case. Så jag tror det är ganska många sådana här situationer som uppstår just idag. Den ena tjejen är ganska liksom kavat och orädd. Liksom. Och den andra tjejen är ganska liksom skör och fragil i sina personlighetstyper. Men de är jättebra kompisar. Båda tjejerna hånglar med på den här festen, men precis som man gör kanske man är 14-15 år. Lite vad heter det, kyssar, lite petting, I don't know liksom, med en och samma kille. Och som det var på den tiden när man precis liksom äntrade det här landskapet, så man kunde ju hångla med flera personer på festen etc. Liksom. Och alla hånglar lite med alla, inte så mycket mer med det. Det som kommer ut efter den här festen, det är två olika upplevelser av den här killen. Den ena tjejen, den kavata orädda tjejen, hon upplevde bara att hon hade ett roligt hångel. Den andra tjejen, den fragila sköra, upplevde att hon har blivit sexuellt utnyttjad.
Ja, och båda har rätt, kanske.
Och båda har rätt, förmodligen. Och det här blir ju jätteproblematiskt. Dels är de kompisar. Dels är de kompisar med den här killen. Föräldrarna hamnar i någon form av limbo här. Där det liksom blir någon form av för- eller mot-situation. Vilket alltså, läger
så tjejen går hem och säger till föräldrarna att hon samma kväll...
Jag blev sexuellt trakasserad av den här killen. Okay. Och den andra tjejen upplever liksom bara... Woo, jag fick hångla! Woo, vad kul det var! Det är det jag menar med lite med mig med blottaren i gränden. Att det var jag som stod där. Det kanske var tur för honom. För att jag fnissar mest. Men jag blev lite chockad. Och sen så släppte jag det och gick vidare. Inte så mycket mer med det. Hade det varit en annan mottagare som hade fått den där blottningen. Då hade hon kanske polisanmält honom. Förmodligen polisanmält honom. Hon borde kanske polisanmäla honom. Han är ju uppenbarligen sjuk.
Jo, jag fattar. Men du måste ändå prata... Vi måste ändå säga så här, vi pratar i en liksom järnålder av MeToo-referenser. Jag tror inte ens att du tänkte... Det kom inte ens för dig att du skulle så här, tänka så här... Nu går jag hem till mamma och sen anmäler jag den här mannen. Utan det var så här... Ja, men dagligdags som hände för kvinnor och unga tjejer under den här tiden.
Snubbar. Absolut. 80-talet har vi pratat om hur många gånger som helst om hur sjuk det är. Liksom, men saken är ju den... Att båda tjejerna har ju rätt i sak.
Ja.
Men den som är den stora förloraren i den här, om man nu ska kolla på det i båda situationerna, är ju killen. För i skolan får han inte lära sig någon sexuell undervisning. Mm. Porren ska han inte titta på för att den är alldeles för kvinnoförnedrande. Mm. Det han kan göra egentligen för att vara helt safe, att vara själv med sina fantasier och sin penis på sitt rum under 3 års tid, då är han safe. För riskerar han att liksom träffa fel tjej, då kan han bli anmäld. Om det nu är så. Om det nu är så att det ena upplever det bara som ett glatt hångel och den andra upplever det som en sexuell kränkning, då vet ju inte han heller vad som är rätt och fel här. Förstår du vad jag menar?
Nej, jag fattar.
Så det är ju en snårskog. Och när du har liksom en plusmeny uppe liksom i taket med så här, samtycke... du kan freeza, så här kan du också reagera, så här kan du känna, du kanske känner så här, eller var det på det här sättet, när du har alla de grejerna liksom uppskrivna på en vägg, är det inte väldigt lätt då att åberopa känslor som då konstrueras att du ska känna?
Men jag tänker så här, om du nu helt plötsligt i den nya världen har en palett av olika möjligheter att känna, vilket vi inte hade. Jag bara tänker så här, på min egen tonårstid, man bara, övergrepp, våldtäkt, minikini-våldtäkt. Eller, det kan man ju inte ens säga längre, men bara så här, det finns inte. Så, sen samtyckeslagen kom så är det ju en helt ny värld, och den är rätt och den är riktig och den är modern. Men jag tycker det är så jävla kul, för jag är ju så här, mina kompisar 40 plus som har legat liksom, jag menar, haft 3-4 sexpartners senaste året, och alla 4 har frågat så här, vill du det här?
Ja. Men vad ska man göra då som kille?
Nej, men jag blir så här, vad snabbt det ändå går när det sker en lagändring. Och nu vill inte jag liksom kasta alla män åt så här, de vilda djuren. Men jag tycker överlag när man liksom i relationer, när någon lite från åben eller någon chef eller någon polare har sagt så här, det där tycker inte jag, har inte, nu behandlar du inte henne bra, eller liksom Leffe Lelle säger till sin kompis på så här, om snickeriet så här, nu var du inte schysst mot Bettan, då liksom, då är det någonting som händer, då vill man förändra sig. Men när kvinnorna själva säger det, då är det kärringar och det är PMS och det är skit, va? Nu generaliserar jag, men lite den känslan har jag liksom under år när jag har fått, att när någon som de respekterar sig till, och det är därför alla jävla hockeyledare, fotbollsledare, gymnastikledare är så otroligt viktiga, och när de också går över gränsen så blir det liksom katastrof. Så det är ju en svår karta, men väldigt, väldigt svårt. Men jag kan ju inte tänka mig att den här killen har sagt så här, vill du hångla med mig?
Tydligen så verkar det som att de flesta killar idag gör det, för de måste göra det.
Okej.
Sen så vet vi ju inte vad som händer under liksom under the influences. Sen finns det ju liksom en annan aspekt i det här som också är viktig att väga in. Alltså tonårstiden är ju också till för att testa gränser. Du måste testa vart gränsen går genom att göra den rent liksom praktiskt. När du vet, när du väl gått över gränsen, då får du det ganska ordentligt åtutat till dig liksom. Men så här, det är jävligt mycket liksom restriktioner i en tid som är så fragil, plus att människor idag är också väldigt fragila. Jag tänker bara på mig själv, alltså så här, jag kan inte säga vad som är rätt och fel här. Jag bara tänker på att så här, jag vet vid 2 tillfällen som gör så här, idag fortfarande efter han kan känna så här, det där var en klockren våldtäkt / övergrepp liksom, på mig. De andra gångerna var det lite så här, åh fan, full vi blev, åh vad dumt, och så känner man sig, mår man kanske piss i 2 dagar, och sen har det gått över så man inte tänkt så mycket mer på det. Men så är jag också rustad som person. Mm. Det kanske inte hade landat likadant hos min kompis som hade varit skör. Jag tycker bara det är så intressant att se. Men jag bara så här tänker att, så att det finns ju trauma i sig. Att om du nu liksom i din bakisångest eller vad du är, anmäler en kille för brott och sen så vet, ska du sitta i en rättegång ett år senare, berätta vad du hade på dig, någon advokat för den här som representerar den här killen kanske visar upp sms som ni har skickat till varandra. Alltså det traumat är ju trauma i sig.
Om nu jag som ändå jobbat ganska mycket och levt nära människor med missbruksproblem och alkoholproblem, så är det ju så här, om det är någonting man borde förbjuda överlag, och det tycker jag har fått otroligt lite för lite utrymme även i MeToo-debatten, så är det ju alkohol.
Ja, gud, 100%.
Det skulle ju inte födas några barn om alkoholen förbjöds, men jag tänker att det finns en orsak till att all den här skiten händer, och sen finns det ju perversa människor som skulle, ja men, som till exempel den här journalisten som vi pratade om, som skulle bete sig så här, och Epstein och liknande, som skulle bete sig så här perverst och grooma vare sig de skulle dricka en öl eller 45 liksom. Men många människor får ju liksom lite kåtjävlen i sig när de dricker några groggar, och är man 14 år och blir kanske full för första gången.
Alltså ny till alkohol, ny till liksom sexuella erfarenheter, ny till jävligt mycket liksom.
Det är svårt, men jag tänker så här, om det går ju inte heller att kontrollera, som det vet man ju själv, man hittar ju fantasifulla sätt på att få alkohol. Men jag tänker så här, om alkohol inte fanns eller man lyckades på något sätt kontrollera den, så skulle väldigt få av de här händelserna uppstå ju.
Såklart. Mm. Såklart. Men sen så får vi inte glömma bort, liksom, mänskligheten har alltid drogat sig på ett eller annat sätt.
Och jag tänker också, när jag läste Klubben igen, så är det en så här väldigt spännande läsning i hur olika kvinnor tar Arnaults övergrepp. Jag kan till exempel ta mig och mina nära kompisar, eller mig och min syrra. Och jag är lite som du kanske, att ja, till mångt och mycket har jag liksom mått dåligt ett tag och sen har jag gått vidare. Men så är till exempel absolut inte min syster. Jag kommer ihåg att hon gick till en gynekolog en gång som tvångsrakade henne. Ja, men han, för att se bättre då enligt honom själv. Det här var 25 år sedan. Och hon var liksom helt förstörd i månader efteråt. Jag tror inte riktigt fortfarande att hon har kommit över det. Så att det är ju, det går ju inte att utgå från liksom vad som är rätt och fel när människor är så olika. Men det blir ändå lite som du säger, det blir en knivig situation för killen, för hans känslor beaktas ju inte, för han är ju redan boven när det här har hänt.
Samtidigt så har vi liksom Nicole Falciani-generationen då, som säger, tjejer, ta för er. Ni ligg med vem ni vill, när ni vill och hur ni vill. Alltså, som hela tiden uppmanar tjejer att ta för sig mer och mer sexuellt. Om man skulle säga det, om man skulle vända på det där och säga att, så här, att en kille som uppmanar killar att säga samma sak, jävlar vad fel det faller då. Liksom. Så killar ska hålla sig på sitt rum och runka för att vara safe, överleva tonåren för att inte åka fast för liksom, sexuell övergrepp. Och tjejer ska bara bli kåtare och kåtare och kåtare. Mm. Det är det som är uppmaningen. Liksom. Så vad, alltså så här, om nu vi egentligen bara vänt på steken, att så här, tjejerna är de nya killarna, det här låter jävligt trött att säga en sån grej, då har vi inte, det har inte kommit, hänt någonting ändå. Sen så har det ju hänt jättemycket för tjejer, för att idag har ju tjejer bättre självkänsla och får mer utrymme, och liksom, det är ju verkligen en förflyttning i samtiden. Men samtidigt så händer ju ingenting på det sexuella planet när man bara byter plats på rollerna. Mm. Idag är det killarna som ska hålla sig i kuken. Och den här generationen killar har ju inte varit med om det vi har varit med om. Så man känner verkligen att ni, er jävla skitgeneration killar, som är födda på liksom 60-talet och framåt, ni är jävla skitgeneration, för när ni har liksom inte lärt er det vettiga. Men den som straffas för det här på sätt och vis blir ju en generation killar som aldrig gjort någonting åt det.
Men jag tänker att om man ska se den kvinnliga sexuella relationen, så kom den ju egentligen först med p-pillret, och då skulle den tillskrivas alla magiska egenskaper, fast den också så här, förvandlade kvinnor till på något sätt, vad ska man säga, de var ju nu helt plötsligt var de så här sexuella objekt som vem som helst fick ge sig på och vice versa. Och från att så här legat i en sexuell akt och bara tänkt på nej, jag vill inte bli på smällen, jag vill inte bli på smällen, så skulle man nu då vara en frigjord sexuell varelse som tog för sig. Plus då all hormoniell skit och ja, du vet. Så här, det var ju verkligen precis två sidor av myntet med det här p-pillret.
Var kåt men få cancer.
Ja, men precis. Eller var kåt och då kan liksom vilken kille som helst åberopa då. Det vet du själv om man kan ta till med lite så här vita lögner när man inte är sugen på att ligga. Det är ont i huvudet och det är hiten och ditan. Jag kan tänka mig att på den tiden kunde man ju också i alla fall dra det kortet om... Om man nu inte vill ha sex eller liknande. Så här, jag vågar inte, jag vill bli en barn. Och så här. Det, liksom sexuella debuterna kom senare och bla bla bla. Men det som har hänt...
Nej, men jag har hört talas om killar idag som filmar av och liksom spelar in så här. Mm. Hej, du vill ha sex med mig, nu har jag det på band. Säkert.
Bra, hellre det. Då kan, jag tänker så här, idén med sex är att alla ska kunna slappna av under akten. Om någon är skitpackad, nej, då förstår man ju så att den ena inte tycker att det är jävligt spännande. Om båda är skitpackade, okej. Okay. Ja, men they're bad på något sätt.
Men ja, och då kommer killen automatiskt egentligen åka dit för ett övergrepp ifall vad heter det, han har sex med tjejen.
Men det är också så här, tycker jag, det blir en nykterhetskontroll. Det är väldigt få killar som tar fram telefonen och så här, vill du det här, om de redan är över nykterhetsgränsen liksom. Så att, jag tycker ändå att det där är en rätt smart grej.
Ja, men det? Så här, det fanns ett samtycke, hon har sagt ja, men om det samtycket senare skjuts på kvällen och hon känner så här, nej, men jag vill inte egentligen. Mm. Vad gäller då?
Nej, det är svårt. Men samtidigt så kanske man inte så här, ska tuta i unga tjejer i och med den sexuella revolutionen. Att så här, det bästa som finns är att knulla en ny kille varje vecka. Då är ni fria, sköna, coola tjejer. Det där kanske också har gått en aning för långt. Liksom. Vad leder det till i slutändan? Sen menar jag inte att man ska känna sig som en slamp eller vice versa. Men man kanske ska säga, ja...
Nej, men förut har det varit, slampifieringen har ju varit att så här, en tjej som hånglar eller ligger med två killar är ju en hora liksom. Och den är ju jättebra att den tvättas bort. Men jag tror inte att någon har de värderingarna idag. För det är ju också ett arv som hänger ihop med våran ganska liksom, religiösa / frireligiösa uppväxt. Liksom. Idag är ju tjejer och killar, skulle jag säga, normativt liksom, relativt lika när det kommer till sex. Men... När tjejer hela tiden uppmanas för att ta för sig ännu mera och killar uppmanar sig att skydda sig från tjejer, då har vi ju vänt på steken. Det är det här som är det intressanta. Det är ju pudens kärna på något sätt.
Jo, men det är det jag menar. Det är där debatten borde liksom vibrera och nyanseras. Att så här, är det någon som vinner på att vara så jävla sexuellt frigjord från 14 års ålder?
Nej.
Nej. Nej, men en liten anekdota innan vi lämnar varandra till Halloween-firandet. Jag tyckte det här går ändå lite hand i hand med att så här, alla människor känner ändå att de vill vara attraktiva och gångbara på marknaden. Det spelar ingen roll om man är så här 15 eller 45.
Oh, nej.
Jag skrattar lite bara för att det här är roligt. Nej, men Mattias och hans två bästkompisar har varit nere och tömt lädan på gottis. Mycket hårt jobb, mycket frustrerande att tömma en hel lada med asbestkök och 300 år gammalt virke, gamla kök, fyrhjulingar som inte funkar, motorcyklar etc. Så att, han var ju bitter, lite bitter när han kom.
Gud, det var exakt de här detaljerna jag kände jag vill ha i den här historien. Vad ladade innehöll?
Nej,
här kom crescendot. Två kök, ett med asbest.
Mattias har lite svårt att erkänna att han har njutit när han är lite så späkare. Så att, ja, men det var ändå trevligt att erkänna att sitta med sina bästisar och käka två middagar och ta en drink och snacka fritt och sådär. Men sista kvällen då, på lördagen, så hade de suttit på en italienan. Lite nytt ställe i Visby, lite poppigt, lite unga brudar och lite unga snubbar. Ja, men det är liksom fräschör. Och ja, men det här är ändå tre män med lite så här grånande skägg. Och ja, de är liksom, ja, de närmar sig 45 glada laxar alla tre liksom. Och då så hade de väl sträckt lite på sig, det var ett litet gäng 23-ish tjejer och snygga som hade suttit där och luktat god parfym och sådär. Så de hade blivit lite till sig i trasorna. Och det var ju viktigt då att, ja, men de skulle få bekräftelse av de här tjejerna, om jag förstod det rätt. Och så på vägen ut då så hade de sagt så där, man hörde så här, förbifarten, för de där var ju ändå snygga för att vara så jävla gamla liksom.
Alltså, så jävla roligt. Så här, det är den vidrigaste typen av komplimang man kan få.
Ja, men
och den är både, förnedrande och glad.
Men Mattias var jätteglad. De andra två verkar inte ha varit lika upprymda. Men Mattias var så här, men så, det var ändå kul. Liksom. Han tyckte att det var ett beröm och ett gott betyg. Men vad är då gammalt och liksom, var går den gränsen? Ska man vara glad åt det eller ska man känna sig som gubben som inte såg ut som ett härke? Ja, det är också... Allting som har med det här är fan svårtolkat alltså.
Fy fan vad roligt. Jag kommer ju själv ihåg att jag och mina kompisar i Örebro, vi hade, nu var vi ju 19 ungefär. Och då var ju egentligen alla män då över 30 gubbar.
Ja.
Och då hade vi ju kategorin gubbsnygg. Och då hade vi massa män som ingick i kategorin gubbsnygg. Så Mattias är då helt enkelt gubbsnygg. Det vill säga han är plus 30 och han har skägg. Det är bekräftar gubbsnyggheten.
Nu ska jag säga till honom. Jag ska trycka upp en tröja. Gubbsnygg.
Ja, jätteroligt.
Fåfängas huvudverkeri. Det slutar aldrig spraka. Det kanske blir lite mindre... Lite mindre krut, men så är man ju själv också. Och det är väl fint ändå. Jag tycker ändå så här, man ska tycka om när andra tycker att man är fin. Det tycker jag ändå är en bra egenskap.
Ja, jag vill bara avsluta det hela med en liten rolig Halloween-quiz till er lyssnare. Och nu vill jag att ni skriver det här i våra kommentarer. Skriver vad ni tror är rätt person på rätt kategori. Det här är alltså en liten quiz på Ann Söderlunds olika, vad ska jag säga, kända smeknamn på olika personer. Och vi jobbar oss i en, det kommer bli vässas på här, kanske blir lite svårare och svårare. Så jag vill att ni skriver i våra kommentarsfält och på Lille Lördag podcast kommentarsfält vilka ni tror har är vem person. Och de två personerna som svarar rätt på alla de här och skickar en liten videohälsning till sina följare att de ska lyssna på Lille Lördag. De kommer vinna ett fint pris som avslöjas i nästa veckas podd. Då börjar vi. Matthew Broderick. Vem är det i Ann Söderlunds kartotek utav personer? Sen har vi nummer två. Franz Schartau. Vem är det? En tredje person som har fått det bevingade namnet Frall Enberg. Vem är det? Sen har vi även Bobster. Vem kan det vara? Snokfarbron. Känner ni till honom? På femte plats. Och sen har vi den lite mindre lurige Uffe Tuffe Räka. Vem är det egentligen? På åttonde plats, Minimyggen. Vem är det då? Ja. Och Eulalia. Vem är hon egentligen? På plats nummer 9. Samt vilket årtal är Ann brukar referera till i alla podcasts? Är det 1833? Är det 1733? Eller är det 1933? Välj ett utav alternativen. Tack för att ni har lyssnat på den här veckans podd. Vi hörs om en vecka. Hej hej!
Happy Halloween och tack för idag. Hej då!